Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
En av de riktiga elefanterna är veckans agendasättare när jag hälsar fotbollsförbundskaptenen Erik Hamrén. Välkommen in i poddvärldens härliga tillvaro. Det blev ett öppenhjärtigt och skönt snack med Hamrén i hans första podcastintervju någonsin faktiskt. I vilken vi bland annat berörde hans tre stora tveksamheter inför att ta jobbet som kapten. Han berättar att han alltid har varit ifrågasatt och aldrig känt sig som första alternativ yrkesmässigt. Och vi får lära oss vad Hamrén helst gör på fritiden när han är helt ledig samt hur han ser på media och dess bevakning av hans landslag. Såklart snackar vi en hel del om Zlatan Ibrahimovic, konstigt vore det annars, och Erik resonerar kring vilka hans topp tre i fotbollsvärlden är. Vi berör också potentiella schismer i landslaget och hur Hamrén blev lite försiktigare efter EM i fjol. Samt att han inte alltid varit känd som en förespråkare av offensiv fotboll. I Norge sades det exempelvis, ja, vadå? Det hör ni alldeles strax. Samtalet behandlar även hans ambition att gärna vinna allsvenskan innan han slutar träna och att ta hand om ett klubblag ute på kontinenten. Det är ett axplock av vad ni har att vänta er under de kommande nästan 50 minuterna. Jag förresten heter Anders Sedhamre och mig når ni med kritik på mejladressen agendasattarna@gmail.com eller via Twitter på Anders Sedhamre i ett ord. Häftiga agendasättarna t-shirts finns fortfarande att köpa. Kontakta mig på mail eller Twitter. Låt oss nu lyssna på Sveriges förbundskapten i fotboll, Erik Hamrén. Då säger jag välkommen till Erik Hamrén.
Tack så mycket.
Min första fråga är alltid att jag ber gästen presentera vad de gör i sin yrkesroll. I det här fallet tycker jag att det är lite överflödigt. Så jag inkorporerar dig i min första fråga. Okay. Du är förbundskapten för det svenska landslaget i fotboll. Hur stolt är du över det uppdraget?
Stolt och stolt, ja. Det är en bra fråga. Jag tycker om jobbet. Jag trivs med jobbet. Ja, jag är stolt att representera mitt land. När nationalsången sjungs inför en landskamp så känns det stort, helt klart.
När du fick frågan, hade du några tveksamheter kring det då? Eller såg du det som en bra karriärsmöjlighet? Eller såg du det som ett hedersuppdrag? Eller på vilket sätt såg du jobbet innan du tackade ja?
Först och främst så trodde jag nog aldrig att jag skulle få en förfrågan. Jag har ofta satt upp mål och så vidare, men att bli förbundskapten har aldrig varit något sånt mål. Eftersom jag själv känner att jag inte haft det namnet då, som varken som spelare eller tränare. Nu gick det ju bra resultatmässigt och så blev det lite spekulationer. Jag var ju med i spekulationerna då, när Lasse slutade här då, och det kände jag mig hedrad av att vara med i diskussionerna, men jag trodde fortfarande inte att jag skulle på jobbet så att, eller få en förfrågan. Men när jag väl fick det så fick jag ju börja fundera givetvis då. Och det fanns ju många funderingar på jobbet på det sättet. Ett var väl, passar jag som förbundskapten eftersom jag har jobbat som tränare över 30 år och jobbat dagligen med spelarna. Jag vill ju jobba tätt med spelarna för då har ju större chans att kunna påverka spelare som en klubbtränare än som en förbundskapten givetvis då. Det andra som jag hade fundering över, är det rätt tidpunkt att bli förbundskapten? För det här jobbet, liksom alla elitjobb är, men kanske extremt som förbundskapten, så är det ju väldigt, ja, du måste ha resultat om du ska få vara kvar så att säga. Och vi var inne i en generationsväxling tycker jag. Vi missade att gå till Sydafrika i VM, ett antal etablerade spelare slutade och så. Det skulle vara nya spelare som kommer in. normalt sett med en generationsväxling så tar det lite tid. Sverige hade aldrig tidigare lyckats kvalificera sig för ett slutspel när man hade misslyckats och tagit sig till ett slutspel, utan det har tagit en längre tid innan man har lyckats kvalificera sig igen då. Så chansen att lyckas var ju mindre på så sätt då. Och sen var det också tredje var ju att jag trivdes väldigt bra i Rosenborg. Kände som jag nyss hade börjat. Jag hade varit där då i 1,5 år när jag fick förfrågan att bli förbundskapten då. Det kändes liksom att jag hade nyss startat där, om man säger så då. Så det var de tre funderingarna som jag hade då. Så egentligen så om jag skulle vara realistiskt så skulle jag kanske ha tackat nej då. För det var för många frågetecken, om man säger så. Men sen så kände jag, om jag tackar nej nu så kommer jag nog aldrig få frågan igen. Och för mig är det ju det finaste jobb du kan ha som tränare, att få vara förbundskapten för sitt land liksom. Så att jag kände, jag testar och kör. Ja, så vart det. Mm.
Arbetsbelastningen, är den mindre eller större räknat i timmar jämfört med ett klubblag? Jag inbillar mig att man jobbar mycket mer och mer intensivt kanske som klubbtränare.
Ja, tidsmässigt är det nog kanske mer. Här, du kan ju lägga upp det på olika sätt givetvis. Men det är ju, du har ju perioder när det är lugnare som förbundskapten. Det är ju matcherna som är väldigt intensiva för mig som förbundskapten, även som en klubbtränare då. Men här är ju matcherna så enormt betydelsefulla och ska säga intresset, pushningen inför en landskamp, tävlingslandskamp är enormt stort. Så att det tar ju otroligt mycket på krafterna en samling på så sätt. Men det finns ju tid att ta igen sig lite mellan matcherna som förbundskapten på så sätt, eftersom det är matcherna som kanske tar hårdast då. Men själva tidsmängden är ju, den vill jag inte säga, den är inte mindre. Jag ser ju otroligt mycket fotboll nu då, för att hänga med. Jag ser otroligt många matcher.
Hur många matcher ser du i veckan?
Nej, det vill jag inte ens räkna på. Framförallt vill jag inte tala om det utifrån min hustru får reda på det så att säga. Hon vet att jag sitter och jobbar mycket så att säga. Det är det som är speciellt med mitt jobb. Att jag säger, många kan ju ha problem och säga nu måste jag se på en match ikväll. Jag kan säga jag måste jobba ikväll. Så att, det blir många matcher. Och inför en trupputtagning till exempel så blir det ju extremt mycket för att ha koll på spelarna. Men jag har ju fortlöpande kontroll på spelarna så att det blir väldigt mycket matcher. Och med dagens teknik också kan jag ju få in i stort sett alla matcher som jag vill ha från svenska spelare med också. Så det blir ju också givetvis en tidsmängd att jag kan ju se hur många som helst egentligen.
Vilka kandidater slog du ut för att få det här jobbet?
Ingen aning.
Vet du hur många de var?
Ingen aning.
Du har inte frågat?
Nej, det har jag aldrig frågat. När jag har fått något jobb. Det finns ju alltid fler som så att säga, är aktuella. Men nej, jag fick en del. Det var väl en del i media att jag liksom så att säga, inte var i första hand och så vidare. Men så har det varit hela min karriär som fotbollstränare. Jag har oftast inte kanske varit första alternativet. Men det har blivit bra resultat till slut ändå då, när jag har fått det. Och så har jag fått möjlighet att pröva på något annat sätt. Så att för mig har det ingen betydelse om vilka som har varit de övriga. Eller vem som hade varit första valet eller inte. Utan jag fick välja och nu är jag förbundskapten.
Där du säger om din framgång är intressant. Du har guld med Ålborg, Rosenborg, Svenska Cup-guld med AIK och ÖIS. Mm. Så du har varit en vinnare i din tränarkarriär.
Jag har ett junior-SM-guld också med Sundsvall, det måste jag säga. IFK Sundsvall.
Bra.
1983, den är jag stolt över. Vi är väl fortfarande det enda Norrlandslag, alltså det enda lag ovanför Stockholm som har vunnit ett SM-tecken på herrsidan. Umeå har ju gjort det på damsidan, men på herrsidan.
Vi adderar den, förlåt att jag glömde. I alla fall, när du tog det här jobbet, hade du tankar om att du inte skulle kunna gå i den där vinnarlinjen lika tydligt som du gjorde i ditt klubblags uppdrag? Sverige kanske inte har lika stor chans att vinna EM och VM-guld som
du genomförde med Ålborg och Rosenborg?
Ja, på så sätt är det ju givetvis en annorlunda. Men jag fick ju den frågan ganska tidigt om vad min målsättning var med landslaget. Då, liksom. Och min målsättning är att ta medalj. Det är min ambition och det är min dröm skulle jag vilja säga. Då. För realistiskt sett så ska ett land som Sverige ha svårt att ta medalj. Det är bara att titta på historien. Mina företrädare här då liksom har gjort ett fantastiskt jobb tycker jag med 5 slutspel i rad. Det är fantastiskt bra gjort av ett land av Sverige, som Sverige. Men vi har tagit få medaljer. Så för mig är det liksom den som är den drömmen då. Men för att ta medalj så måste vi först ta oss till ett slutspel. Så grunden är ju som tidigare givetvis också. Och som ambitionen här för Svenska fotbollsförbundet. Det är ju att ta oss till ett slutspel eller till varje slutspel. Det är ju målsättningen för Svenska fotbollsförbundet. Men jag drömmer om medalj.
Du talar om målsättning där och hur du vill att det svenska landslaget ska vara. Står det någonstans i din arbetsbeskrivning att ni ska spela attraktiv fotboll och att landslaget ska vara en folklig instans på något sätt?
Nej, det står att vi har som målsättning att ta oss till slutspel. Utan det är ju upp till tränare var och en i klubbar också givetvis. Det är få klubbar som har inskrivit att man ska spela på ett underhållande sätt och så vidare. Vad är underhållning och så vidare. Det är väl olika på olika människor också. Men jag har min filosofi hur jag vill att vi ska spela fotboll för att nå framgång. För grunden är ju framgång. Det är ju nummer ett om du jobbar på elitnivå. Vi måste vinna. Annars får man inte chansen att jobba. Oavsett hur bra idéer du har så får du ju inte chansen att vara kvar. För det så är krasst är det liksom att det handlar om att göra resultat. Så grunden är att göra resultat. Sen måste varje tränare bestämma hur ska vi nå resultat. Och där finns det ju olika filosofier, olika uppfattningar och så vidare. Och hur man ska nå resultat. Och min filosofi, min tro är på det sättet jag jobbar då, så att säga. Det finns ju ingen som är rätt eller fel. Men jag förutsätter att alla tränare gör det de tror på. Liksom. Det är i alla fall jag gör det.
Hur ser du på det faktumet att du är chef över en folkrörelse? Det är något annat det här än ett fotbollslag naturligtvis. Hela Sverige står ju, en hel nation står bakom dig och dina 23-24 killar. Hur ser du på det uppdraget?
Jo, men det är ju en härlig utmaning. När du klubbtränar i stora klubbar är det ju på samma sätt. Fast det är ju då begränsat till de som håller på det laget så att säga. Då. Men själva, ska jag säga, intresset, samma glöden eller engagemanget är ju lika mycket för en klubblag runt omkring. Men här blir det ju skillnaden att det är ett helt land då. Det är ju det som är den stora skillnaden då. Så att det är ju det är en speciell roll. Men jag tycker om den. Men det är ju, alla har ju, eller alla ska inte säga, men nästan alla människor har ju en åsikt om fotboll. Och nästan alla människor tycker att de kan fotboll. Det är ju det som kanske är det mest fantastiska med fotboll. Att alla kan fotboll. Så att det finns ju otroligt många som jag stöter på. Och som jag kan tänka mig som inte stöter på också. Som tycker att de kan det här jobbet bättre än mig. Och det är ju det som är intressant tycker jag. Det är ju därför fotbollen är så stor. Och vore det inte den intresse så skulle inte jag kunna haft det på helt. Då hade man ju fått göra som när man började med fotbollen. Att man hade ett jobb på dagen för att kunna träna fotboll på kvällen. Man måste ha någonting att överleva på också. Men nu kan jag liksom leva på det här och ha min hobby om man säger så. Min passion som ett yrke också.
Men du blir de facto bedömd och ibland hårt kritiserad till och med för vad du gör på ditt jobb. Det blir ju inte alla som har en ansvarsroll som du har. Inte på det sättet och framförallt inte i media som du blir. Hur ser du på det där? Tar du åt dig av det? Blir du ledsen? Tycker du att det är läskigt att folk bedömer dig varje match, träning och dag?
Nej, läskigt absolut inte. Då skulle jag nog inte hålla på med det här. Och inte hållit på med det i 30 år. Men sen blir man ju bedömd hela tiden. Det har jag fått vara med om hela tiden. Liksom. Jag har ju inte haft någon namn som spelare heller. Så jag har ju aldrig haft någon. Jag har ju varit ifrågasatt om man säger så, på alla nivåer man håller på. För man har ju fått börja på en låg nivå, och för att få ta sig till nästa nivå så måste man göra resultat. Men tills du gör de resultaten så blir det ju ifrågasatt, och när du kommer på en högre nivå så blir det ifrågasatt där. Det var väl först när jag hade varit allsvenskan i en 8-10 år som jag kände att nu vart jag ju, så att säga, accepterad, respekterad för det jag gjorde. Och då flyttade jag till Danmark efter 10 år. Och då blev det samma sak där liksom. Vem är du liksom i Danmark? Och det tog det då 4,5 år innan vi vann guld där då. Jag kände väl när jag kom till Norge, hade vunnit guld i Danmark, så kände jag ändå att kanske respekten fanns det lite mer än tidigare då. Men så blev man förbundskapten och så är det samma sak igen. Så jag har ju alltid varit ifrågasatt på grund av att man då inte haft den namn som man har som en fördel att ha varit en stor spelare till exempel. Men det är någonting man får leva med om man håller på med det här. Att du måste kunna leva och hantera det hela. Sen kan jag självklart tycka att det är trist ibland. Att det är orättvist ibland. Ja, det tror jag alla människor tycker. Om man får en orättvis kritik, om man uttrycker sig så, eller felaktig kritik som är grundad på felaktiga data eller vad jag ska kalla det, så är det klart att man tycker att reagera. Det tror jag alla människor gör som blir orättvis behandlad. Men sen att folk har synpunkt, alla måste ju få tycka vad de vill. Och det är ju väldigt mycket tyckande. Det är kolumnister, det är experter, det är den ena efter den andra som har sina synpunkter och tycker där de ska. Och de ska tycka en massa, och det måste man få göra. Det respekterar jag. Om folk tycker att jag är en idiot så respekterar jag det också. Men inte att de hittar på saker och ting, att de så att säga kommer med felaktig information eller sådana här saker. Det har jag svårt för, som jag tror också alla människor.
Sker det ofta, upplever du, att folk kommer med felaktig information ofta?
Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag nog inte. För det mesta tycker jag att det handlar om, nu snackar om media här nu.
Ja, jag antar att det är det du menar.
Ja, så är det ju, tycker jag, för det mesta. Jag tycker jag har en bra förhållande med media. Jag tycker att för mig handlar det återigen om respekt. Vi har olika roller. Vi är viktiga för varann. Media är viktiga för oss i fotbollen. Men vi är också väldigt, väldigt viktiga för media. Och sen har vi olika då, ingångsvinklar på det hela. Men för mig handlar det återigen om respekt. För respekt är ett väldigt viktigt ord för mig om man ska lyckas med ett fotbollslag. Men jag tycker också det måste finnas respekt mellan de media och idrottsutövarna då, eller tränarna eller vilka det är för någonting, om det ska bli bra. Återigen, jag respekterar dig om du tycker att jag är en dålig tränare, om du har synpunkter på det, för det är din synpunkt. Men jag respekterar inte att du kan hitta på saker och ting som du grundar på felaktiga uppgifter. Eller om du påstår någonting som inte är sant. Då tycker jag, då kommer man bort från den här respekten. Då är det andra saker. Då är det för att man ska sälja lösnummer eller vad det är för någonting, eller sälja sig själv eller vad det är för någonting, för att man har vissa åsikter. Och då blir det ju givetvis som inte den respekten finns. Men för det mesta måste jag säga att det är väldigt bra. Men sen har det givetvis att det här ibland händer att det inte har fungerat givetvis.
Du verkar väldigt passionerad och uppe i det här, naturligtvis får man säga, efter 30 år då, som du själv säger. Hur gör du för att koppla av? Vad gör du för att stänga av det här med fotbollen? Kval hit och dit och bussresor och Friends Arena och allt vad det är.
Ja, hur gör jag det? Man måste nog lära sig liksom att hantera det om man ska överleva det hela. Jag är bra på att sova. Den är en viktig ingrediens, tror jag, om du ska överleva det. Att kunna bara lägga bort saker och sova, och så vaknar man upp dagen efter och då kan man se saker lite annorlunda när man fått sovit. Jag tycker att jag har blivit bra på det här också. Det var jag kanske inte så mycket förr. Man lär sig ju efterhand också att kunna stänga av telefonen om jag känner att nu behöver jag en paus. Däremot är jag ju duktig på att ringa upp dem om det är någon som söker mig och så vidare. Men att förr kunde jag liksom vara jag kommer ihåg när jag tränade AIK till exempel, då liksom att man svarar i telefon alltid, så att vi käkar middag så svarar man i telefon och så vidare. Och sen hade man suttit en halvtimme, en timme med någon, och så var middagen Så att jag har blivit bättre på sådana här saker att ja, kunna, nu är det inte fotboll om jag säger så, utan nu är det någonting annat.
Vad har du andra för intressen? Läser du mycket böcker, intresserad av politik, lagar du mat? Vad gör du när du är helt ledig?
Ja, men det här är ett konstigt jobb, du är ju aldrig helt ledig egentligen, för det är ju fotboll nästan varje dag året runt på någonting. Så det är ju sällan man är helt ledig. Man har ju då med dagens teknik, du har ju alltid koll på matcherna för att vara med så att säga. Men jag kan ju koppla av, jag lagar gärna god mat, är duktig på att laga mat. Jag jobbar ett tag som kock uppe i Sundsvall, så jag gör gärna mat åt frugan eller om vi har några gäster när jag är hemma. Men det är väl ingen avkoppling egentligen. Avkoppling är väl kanske att äta maten. Ingen sån här som lagar mat för avkopplingens skull, utan det är mer då kanske för att kunna njuta av den sen då. Koppla av tycker jag golf lite. De gånger jag kan få möjlighet att spela golf. Tyvärr inte så ofta, så att ibland blir man mest frustrerad där också. För man är inte tillräckligt bra. Men det känner jag en sån här, det kan du verkligen koppla bort. Att då har du något fokus på någonting annat. Jag läser en hel del också. Men där går det väldigt i perioder. Det är en period om jag säger så. Jag sparar gärna några böcker tills jag kan ha några dagars semester eller en vecka semester. Då läser jag mycket och då blir det väldigt intensivt i mitt läsande. Men sen kan det gå en längre tid mellan. För jag har svårt för det här som så många att läsa ett kapitel och lägga från sig boken. Utan kommer jag in i en bra bok så vill jag gärna läsa lite mer.
Vad läser du för bok nu?
Just nu läser jag en dansk författare som jag hittar här. Nu kommer jag inte på vad han heter här, men väldigt, väldigt bra deckar. Jag gillar mycket deckare när man får fundera lite och vara med och så vidare. Han har skrivit fem böcker, jag är inne på den tredje här nu som handlar om en polis i Köpenhamn som ja, väldigt bra.
Stig Larsson?
Han har jag läst givetvis, bra, mycket bra skulle jag vilja säga. Ska du ha fler så Mankell tycker jag om jag ska vara i Sverige här, och vi har i Norge så har jag ju, nu borde jag ha tänkt till, vad heter han, Näsby som jag tycker är riktigt bra. Ja, det finns ett antal.
När jag intervjuade Rickard Norling i den här serien så sa han, eller berättade han, att han läser poesi för sina spelare. Är det någonting som du har tänkt på eller gjort någon gång?
Nej. Ja, jag kan köra med lite sån här, ska jag säga, kloka ord eller vad heter det, kallas det för?
Bevingande ord.
Ja, och lite sån här, lite funderingar som de får tänka till lite, vad menar med det? Det kan jag göra. Så att, men poesi, det vet jag inte om jag har varit in så mycket. Jag har någon dikt jag har läst. Sidden har jag läst lite om. Han dog ju tyvärr för några månader sedan. Men han har några fantastiskt härliga dikter tycker jag, som verkligen andas fotboll. Hur det här från gräsrotsnivån och sånt här. Det har jag läst för några lag och så vidare. Så jag kan väl säga att jag har läst poesi jag också.
Det här är en podcast från Expressen.
Erik, i amerikansk sport talar man om MVP, Most Valuable Player. Och på något sätt upplever jag att det där inte är utpekande, utan man sätter en etikett på en av sina viktigaste spelare som en form av skjuts och positiv press. Vem tycker du är MVP i ditt landslag? Mest värdefull spelare?
Ja, men det går väl inte att komma från att det är Zlatan givetvis. Han är ju våran, jag ska säga, världsstjärna. Enda världsstjärna som vi har i laget. Han är våran kapten. Han betyder väldigt mycket för det här laget. Så det får man väl uttrycka, ja.
Hur bra är Zlatan tycker du? Han är topp 5 i världen, topp 10, topp 20, topp 3?
För mig är han topp 3. Tillsammans med Messi och Ronaldo har jag honom. Den nivån är för mig.
Kan du, jag återkommer till det här då och då i de här intervjuerna, för han är ju ofrånkomlig, den gode Zlatan Ibrahimovic. Kan du inte beskriva honom lite kort, du som känner honom mycket mer väl än resten av Sverige, och alla vill ju veta någonting om honom. Hur är han?
Men en fantastisk kille tycker jag. Det kände jag första gången jag pratade med honom. Mitt första telefonsamtal kändes det riktigt, riktigt bra. Även om det var ett tråkigt telefonsamtal, eftersom han då meddelade att han var tveksam att spela på landslaget. Då. Men det kändes väldigt bra samtalet. Första gången jag träffade honom också i Malmö då. Känns också att ja, en jäkla bra kille skulle jag vilja säga. Om man uttrycker sig på det sättet. Jag är imponerad av honom. Med de framgångar som han haft sportsligt sett, med de framgångar som han haft ekonomiskt sett, så är det en kille som står med fötterna på jorden. En kille som, ja, återigen en jäkla bra kille.
Det har ju sipprat ut bilder i media att han verkar ta bra hand om de unga spelarna. Kan du inte prata lite om det? Är det så?
Ja, oja. Det är ju en av hans uppgifter då, som kapten också givetvis. Och även de andra, när jag kom till landslaget här och vi hade många nya som kom in, så pratade jag ju givetvis mycket med de äldre spelarna, däribland Zlatan också. Att om vi ska ha någon framgång, om vi ska kunna lyckas, så måste de här nya killarna bli väl omhändertagen. De måste komma in här och de måste få känna trygghet, de måste få känna den så att säga, att man är med från början. Och det gjorde ju de här som var rutinerade, som Olof Mellberg, Anders Svensson med flera då, och inte minst Zlatan då, med den, för många av de yngre spelarna som kommer till exempel, så har de ju haft honom som idol, och så nu spelar de tillsammans med honom. Så det är självklart att det är väldigt, väldigt viktigt hur han nu beter sig mot de här spelarna, och där gör han det väldigt, väldigt bra med coachning, om jag uttrycker mig så.
När han bestämde sig för att komma tillbaka till landslaget igen, var det du som övertalade honom? Eller hur gick det där till?
Nej, för mig är det sa jag från början. Jag fick ju den frågan på min första presskonferens då, när jag berättade om det här. Att, vad ska du göra? Och jag sa redan då att jag ska inte göra så mycket. Det måste komma från Zlatan själv. Det måste komma från personen själv. För mig handlar det om att det kommer från hjärtat. Då blir det bra. Om någon annan försöker övertyga någon människa, så är min erfarenhet i alla fall att det blir inte lika bra. Min uppgift var ju liksom att försöka förmedla hur jag såg på fotboll, hur jag ville att vi skulle spela, vilken roll han hade i det hela och så vidare. Och för att han skulle få ta in det innan han själv då tog sitt beslut då, givetvis.
När jag intervjuade Lars Lagerbäck så sa han, det var inte guld och gröna skogar precis. Zlatan Ibrahimovic, det var ett citat. Och han talade om schismen med Fredrik Ljungberg och sådär. Finns det någonting sånt kvar med Zlatan i landslaget idag? Är han bångstyrig eller jobbig på något sätt?
Nej, det kan jag inte säga. Alla spelare har ju sina egenheter och så vidare. Men min uppfattning av stora spelare som Zlatan är, de jag har fått jobba med, och där är ju Zlatan särklass största givetvis. Då. Men de stora spelarna jag har jobbat med, så är det kanske de ändå de lättaste att jobba med på det sättet att de är vinnare. De vill verkligen vinna. Och de som vill vinna är också beredda att betala priset för hela. Vad är det som krävs? Många snackar. Jag vill nå det och det, och jag vill vinna det och det och så vidare. Men det är bara snack. Medan som exempelvis Zlatan här då. Han det är inte bara snack. Han är beredd att göra det som krävs för att vinna också. Det är bara att titta på hans facit i klubblag. 10 gånger tror jag, eller något sånt där, de 12 senaste säsongerna eller något sånt där, med olika klubbar. Det säger väl något om det här då liksom. Så att, nej, jag tycker att han är en, som jag måste säga, samtliga som jag har på landslaget är jäkligt bra personer.
Mm. Men den vinnarskallen som du talar om där går ju ibland hand i hand med att det blir konflikt med andra alfahannar i gänget. Det sker inte i ditt landslag alls. Zlatan är god vän med allihop, eller?
Nej, men god vän ska man inte säga. Men jag tror väl liksom ett landslag eller en grupp av människor jobb, så här fungerar det som i alla grupper. Att vissa tycker man mer om, vissa tycker man mindre om. Så är det alltid. Några kanske man inte ens tycker om. Men för mig handlar det liksom... min tro är ju mer vi tycker om varandra, desto större framgångar kan vi ha. Det är min tro. Så vi försöker verkligen få till en positiv atmosfär, en positiv stämning där vi har högt i tak, där vi ger varandra energi. För det är min tro på hela att lyckas. Men jag har också sagt till spelarna, det är inget krav. Vi kan inte tvinga någon att tycka om varandra, så att säga. Men det som är krav, det är respekt för varandra. Så att om du och jag tycker olika saker eller kanske har kemin är kanske inte den bästa mellan dig och mig, så kan vi göra resultaten då om vi har respekt för varandra. Vi kan respektera varandra ändå. Och den är viktig för mig, respekten för varandra, även om vi tycker olika, även om vi har olika åsikter och vad det nu kan vara för någonting. Och det tycker jag vi är väldigt duktiga på i landslaget. Vi har en väldigt bra respekt för varandra. Och har vi den, då kan vi också ta konflikter. För konflikter blir det självklart i en grupp av människor. Det blir det mellan dig och din fästmö också, fast ni är bara två. Och här är det då 23 stycken som vill samma sak. De vill spela och det är bara 11 som får spela också. Så det är klart att det blir självklart att det blir konflikter i en grupp. Men om du har den här respekten för varandra i en grupp, så klarar du av det givetvis.
Kan du ge exempel på några spelare som det blir konflikt emellan?
Nej, det kan jag inte. För jag tycker inte, jag ser inte det. Sen är det som alltid, det är tävlingsmänniskor. Ibland kan det smälla till på träningen och man kan komma konflikt är fel att säga, men att man brusar upp på varandra, man tänder till på varandra, för det är en fysisk sport, så visst kan du göra så, och man kan ha också olika uppfattningar när vi sitter och diskuterar, men absolut inte att man kommer i konflikt med varandra, men man kan ha rätt att ha olika synpunkt.
Om jag vänder på frågan då, är det några som är extra goda vänner i laget?
Ja, visst är det så.
Kan du berätta vilka det är?
Nej, men jag vill inte gå in så mycket på landslaget. Men jag kan nämna, det finns två stycken som delar rum. Alla andra har enkelrum. Men det är två som delar rum varje landskamp. Och det är Isaksson och Källström. Så där har du väl ett exempel på det här.
Vi talade tidigare om ditt förhållande till media. Du sa att du tyckte att det var ett bra förhållande och hade en liten utläggning om det.
Från min sida sett, ja.
Ja, och då vill jag fråga så här. När du kom in i detta så kändes det som att du kom in med stor positivitet och du pratade om att man skulle brösta upp sig och så vidare. Har det där mattats av lite? Att du är lite mer försiktig nu och lite mer tillbakadragen? Kan du känna igen det? Eller tycker du att du har samma svansföring nu som när du kom in?
Ja, det tycker jag. Hade kanske en liten, lite efter EM tycker jag, hade jag kanske lite funderingar på det ett tag. Om jag varit lite mer försiktigare. Och så kan det väl bli. För då kände jag nog också ett tag att det var, man letade fel. Man säger. Att det var också då, som jag var inne på tidigare här i samtalet, att det kanske inte var den här respekten ömsesidigt alla gånger. Man letar fel och det var den ena grejen efter den andra från vissa. Och då kände jag nog att jag kanske varit lite för försiktig om mig själv också.
Kan du säga vilka det var som var respektlösa? Alltså jag
nej, det finns ingen. Nej, det vill jag inte gå in på. Men jag kände det var en period i alla fall att det var mycket leta fel. Men det känner jag, det tycker jag att både jag och så att säga andra sidan har kommit tillbaka till normala gänger, om man uttrycker mig så på så sätt.
När du tog det här jobbet så var det mycket snack om att nu kommer Hamrén in och ska spela frejdigt och offensivt och vackert och sådär. Störde det där dig på något sätt eller tyckte du att det var en härlig beskrivning?
Nej, men vad folk tycker och tänker, det är en annan sak. Jag fick ju väldigt mycket frågor om att jämföra med tidigare, men det gör jag aldrig. Det har jag aldrig gjort som klubbtränare heller, att man kommer till en ny klubb och så ska man jämföra sig med den som har varit. Så det har jag inte gjort. Däremot har jag sagt hur jag vill spela fotboll. Men alltså inte några jämförelser med mina företrädare här då, så att säga. Och jag vill ju ha en så offensiv fotboll som möjligt. Jag vill ju att vi ska skapa så många målchanser som möjligt, att vi ska göra så många mål som möjligt. Men återigen, nummer ett är resultaten. Det är det det handlar om. Jag älskar ju fotboll. Jag menar, och för mig är ju, så att säga, ja, att en offensiv fotboll, om jag uttrycker mig så, det för mig det jag helst ser som åskådare när jag går och tittar på fotboll också. Att man har mod, att man vågar spela, att man har en optimism i sitt spel givetvis. Så det har vi försökt göra här och det gör vi fortfarande. Det har vi gjort hela tiden. Men för att kunna vara bra offensivt så måste du ju vara bra defensivt också. Det finns ju några som kanske tycker att jag inte alls har något med defensiven att göra. Men det där är ju ganska fascinerande. Liksom. I Norge tyckte de att jag var fantastisk på det försvarsspelet och inte lika bra kanske på det offensiva. Och så blir det tvärtom när man kommer till Sverige. Och i Danmark var det väl något mitt emellan. Så att det är väldigt olika vad man, folk tycker utifrån vad som har varit tidigare också givetvis. Då. Så att... Nej, jag tycker att vi har fått till det bra offensivt, om man då undantar de två sista matcherna eftersom det blev 0-0 i dem då. Defensivt så har vi släppt in lite onödiga mål vissa lägen, men det tror jag också blir då där genom att vi försöker spela kanske ett offensivt spel också givetvis. Men helst skulle jag helst, min ambition för varje match det är att vi vinner med 5-0. För då har vi gjort mycket mål framåt och vi har varit täta bakåt. Det är min ska säga, ambition inför varje match. Jag har haft en sån match i landslaget. Det var när vi slog Finland med 5-0 hemma. Ja, men det är sånt underbart liksom. Men jag vinner ju hellre med 5-3 än 1-0. För det är ju mycket mer underhållande för de som tittar på det också givetvis. Då. Men ibland kan jag vara väldigt nöjd med 0-0 också. Beroende på att vi har mött ett lag som har varit så pass bra så att vi är glada för att få en oavgjord. Och glada kanske för en 0-0 resultat också.
I anslutning till det där vill jag ställa en direkt fråga. Vad säger du till de som säger Sverige har inte möjlighet eller spelarmaterial att spela offensivt? Det spelar ingen roll att Erik säger jag vill spela offensivt, för Sverige kan inte det. Vad säger du till dem som kommer med den typen av kritik?
Ja, kritik. Det har jag märkt några tycker. Jag pratade med någon journalist som var väldigt kritisk mot mig. Han tyckte ju fotboll för honom var ju 0-0 till 89 minuten och så gjorde hans lag 1-0. Det var ju fotboll för honom. Jag sa ju till honom också. Ja, då förstår jag att du är kritisk mot mig, sa jag. Så det beror ju på vad man har för grundinställning, vad är fotboll liksom. Så, men alla får ju tycka vad de vill. Men jag jobbar ju ut efter vad jag tror på.
Så du tycker Sverige har ett bra spelmaterial nog att ha den offensiva ambitionen?
Ja, annars skulle jag kanske inte göra det. Men för mig tror jag också, om vi ska bara säga så här. Nej, vi har inte det här. Vi ska vara nöjda med det här och så vidare. Ja, då kommer vi aldrig att bli något bättre heller. För mig är det ju om vi ska kunna ta en medalj som är min ambition, så kan vi inte ta medalj genom att säga nej, vi kan inte spela så här, vi måste spela si och så. Då kommer vi aldrig kunna ta en medalj. Om vi ska kunna ta en medalj, då måste vi våga. Jag fick kritik av några för att vi spelade mot Argentina här i februari, för det var en dålig uppladdning inför Irland. Ja, men om vi ska kunna ta en medalj så måste vi spela sådana här matcher mot Argentina. För då måste vi slå sådana lag om vi ska kunna ta en medalj. Och så alltså måste vi pröva på det och så kanske misslyckas. Men till sist kan vi lyckas. Jag menar, vi misslyckades i EM med vår uppgift att ta oss då vidare från gruppen. Men vi slog Frankrike. Och vad jag förstår så är det första gången vi slår ett lag utav den kalibern i ett slutspel. Vi har spelat oavgjort många gånger mot Lagos. Men inte slagit någon. Liksom. Nu slog vi dem. Så för mig är det tron på. Om vi ska lyckas så blir det en vinnare. Så måste du uppträda som en vinnare. Och en vinnare uppträder inte och säger nej, vi är inte tillräckligt bra, vi måste göra så här. En vinnare måste ju tro på det man gör.
Du sa tidigare att Zlatan är den bästa spelaren du har tränat. Det står fast vid. Mm. Vilken är den bästa spelaren du har mött?
Ja, det är väl de andra två som jag hade i topp tre då. Ronaldo och Messi.
Vem tycker du är bästa av de två?
Ja, det är ju fantastiska spelare bägge två. Så. Ska rangordna så får jag säga Zlatan nummer ett givetvis, eftersom han är viktigast för mig och för landslaget. Och sen kan de variera lite, Messi och Ronaldo.
Jag återkommer till Lars Lagerbäck igen. Han var ju gäst i den här intervjuserien tidigare. Då talar vi om det var någon spelare som han kände att han och hans assisterande förbundskapten inte hade förlöst riktigt i landslaget, som inte hade kommit till sin rätta. Då nämnde han Per Zetterberg. Att där fick vi inte till det riktigt på grund av taktiska skäl och så vidare. Känner du att det finns någon sån typ av spelare i din landslagsskapelse som inte riktigt får till det?
Nej, men det är väl
jag ber dig inte hänga ut någon.
Men det är väl lättare fråga. För en före detta förbundskapten som Lasse här, när man har gjort det klart, än jag som är mitt inne i det hela. Jag kanske kommer till de funderingarna jag också. När jag är klar med det här saken. Men just nu har jag inte den analysen eller funderingen på det hela. Men det får vi se om. Lasse var 10 år innan han sa det. Så att, det får vi se hur många år det tar för mig.
Hur länge vill du ha kvar på den här posten?
Nej, det är också otroligt svårt att säga på det. Det handlar så mycket om resultat och det handlar så mycket om egen känsla och ja, nej, det är omöjligt att svara på.
Kan du tänka dig att träna en klubb i Allsvenskan igen?
Jag har inga funderingar. Jag har lärt mig det med de sista åren. Från början när man började som tränare hade jag gärna ambitioner. Jag vill träna den divisionen, jag vill träna dit. När jag hade varit 10 år i Allsvenskan så kände jag att jag skulle gärna vilja komma och träna någon annan. I någon annan liga, någon annat land liksom. Jag har slutat med det, för det kommer som det kommer. Det är möjligt att det blir Allsvenskan. Det skulle inte vara fel att få vinna ligan i Allsvenskan också. Jag har ju inte vunnit Allsvenskan i Sverige då. Däremot, som du sa då, cupen 3 gånger. Men jag har vunnit den i Norge och Danmark, så det vore ju inte fel att få göra det. Men vem vet vad som händer? Det beror på hur resultat. Om jag blir kvar som förbundskapten ett tag till eller om jag får möjligheter att vara tränare ute i Europa. Det är så mycket det är små saker som kan hända efter vägen. Jag funderar inte så mycket på det hela. Jag gör faktiskt inte det.
Ja, du har ju ett otroligt prestigefullt jobb nu, det förstår jag. Så du kanske inte har så jättemånga drömmar kvar. Men det du är inne på där, vad tränar i en klubb ute i en europeisk liga, är det någonting som skulle kunna locka?
Självklart, det visste det där. Men det är som jag har inte haft någon namn som spelare. Ska du komma ut i Europa och vara lite, när jag var tränare i början av Allsvenskan till exempel, gärna vinner jag Allsvenskan så får jag chansen säkert att komma ut i Europa. Men vi är små, det märkte jag när jag mötte Barcelona till exempel med AIK 97. Då fattade jag nog att okej, vi är liten ute i Europa om man säger så i jämförelse. Men så att för mig, det handlar ju om du har ett namn. Komma ut som spelare, jag menar du har ju Mikael Laudrup till exempel då, som får chansen i stora klubbar fast han då kanske inte haft så stor erfarenhet som tränare då. Och varför får han det? Jo, för han har ju en väldigt fantastisk arena med som spelare då. Eller så måste du göra som Svennis gjorde då, vinna något stort med ett skandinaviskt lag där med Blåvitt, få chansen att få komma ut på så sätt. Det blir ju ändå så, det är ändå svårare nu än det var på den tiden eftersom det var andra regler då med spelare och så vidare. Så att, ja, gör vi någonting bra med landslaget så finns kanske möjligheten att komma ut i Europa som klubbtränare. Och lyckas vi inte med landslaget så minskar ju de chanserna. Så att, ja, Jag funderar inte så mycket på det. Min fokus är att försöka göra så bra resultat det jag är. Och gör man bra resultat där man är så är det möjligt att man får chansen någon annanstans också så småningom. Då.
Om man lägger örat mot asfalten och försöker lyssna in lite vad fotbollssverige säger. Jag säger inte att de vet vad de pratar om, men hur tugget är i alla fall. Så finns det en liten panisk känsla kring att vad händer när Zlatan slutar. Han fyller väl 32 i år tror jag. Och det är väl nervöst kring vilken typ av fixstjärna vi ska ha efter honom. Hur ser du på det där? John Guidetti var ju väldigt hypad. Både som spelare och som den här viktiga kulturbäraren i ett landslag. Hur ser du på återväxten för den typen av stjärna i ett landslag efter Zlatan?
Nej, jag funderar inte så mycket på det heller om jag ska vara ärlig. Jag är väldigt glad att Zlatan är så bra som han är nu och så positiv och intresserad och stort ansvar för landslaget. Så får vi se. Han kanske spelar många år till. Så får vi se vad som händer. Men min förhoppning är ju att vi ska få fler stora dominerande spelare än vad vi har då. Jag menar, mina föregångare hade ju de möjligheter med Zlatan, Henke, Ljungberg och Melberg som fyra stycken som var väldigt dominerande i sina klubbar och spel ut i Europa. Liksom.
Patrik Andersson
var ju också tidigare. Men det var många som var tillsammans. Och tar du 94-gänget så var det också väldigt många i det landslaget som var stora ut i Europa i sina klubbar. Det har vi inte riktigt just nu då. Vi har Zlatan som är väldigt stor. Sen har vi ett antal spelare där ute som inte kanske har tagit den lika framträdande rollen som de här spelarna som jag nämnde nu då. Och det behöver vi. Ska vi nå de här framgångarna, ska vi nå den här drömmen som jag har, så måste vi ha fler som tar steget och blir de här stora spelarna ute i Europa. Så det har jag ju förhoppningar och så att säga, drömmar om att det ska bli och komma upp då så småningom. Och ska vi lyckas med det så måste vi bli ändå bättre på ungdomsnivå då, liksom att få våra ungdomslandslag att spela i slutspel. För att har de spelat där när de är 17 år, så när de då kommer till A-landslaget så har de en helt annan erfarenhet. De har mött de här spelarna redan när de var 17 år. Alla. Nu har vi till exempel vårat P17-landslag och kvalificerat sig för EM här. Och har en stor chans att ta sig till VM också. Fantastiskt. Nu kommer ju inte alla i den kullen att komma till A-landslaget. För man försvinner efter vägen av olika anledningar. Men säg att 4-5 stycken av dem kommer hela vägen till A-landslaget. Så har vi 4-5 spelare som har en helt annan erfarenhet då än de som inte har det. Det ser vi i U21-landslaget. Vårt hemma EM i U21 för några år sedan. Jag tror vi har använt 9 spelare under min tid i landslaget från det U21-landslaget. Och varav jag tror 4-5 är så att säga startspelare i mitt landslag. Där ser man hur viktigt det är att få de här ungdomarna att spela slutspel. För då får du också en helt annan möjlighet att komma att nå framgångar med A-landslaget.
Vem tycker du att jag borde intervjua i ett sånt här sammanhang framöver?
Vad menar du med sammanhang då? Bara handlar om svensk fotboll? Eller?
Nej, 45 minuters idrottssnack. Vem hade du tyckt var intressant att lyssna på?
Idrottssnack?
Ja.
Okej. Okay. Och du ska vara svenskt?
Ja, en rimlig gäst i alla fall. Jag tror jag får svårt med Messi.
Alltså du tror det?
Han har ju skolspanska. Men
annars tänkte jag, han var inte intressant att höra vad han tycker. Nej, oj, idrottsmässigt. Nu kommer du in på saker, men nej, men jag kan säga en fotbollsmässigt då kan jag väl säga, tycker jag, Stefan Lundin är ett bra namn som jobbar på SEF, som har sportchef på svensk elitfotboll. För elitfotbollen är ju otroligt avgörande för landslagsfotbollen också då. Så det tycker jag vore en intressant namn.
Jag tror han lyssnar på podden, så det är en bra tips. Den sista frågan är, hänger i samband med namnet på den här podden. På vilket sätt sätter du agendan i Sportsverige? Hur vill du att liksom, vi ska komma ihåg din tränargärning om 30-40 år framöver?
Hur jag vill att ni ska komma ihåg mig?
Ja.
Det är ingenting som jag går att fundera på det sättet. Hur jag vill att ni ska komma ihåg mig. Jag har fokus på att jag har en, så att säga, ledarfilosofi. Jag har en, ett sätt att, att jobba på som jag vill vara stolt över. Och så om folk tycker det är bra, så är jag glad för det givetvis. Och de som tycker det är mindre bra, ja, tråkigt för dem då, om jag säger så. Då. Men jag går inte och tänker på vad folk ska tycka mig om 30 år.
Men vad är den filosofin då?
Ja, då kan vi ha en timme till här, du och jag.
Om vi korta?
Ska, nej, då, om vi ska snacka det. Så det kan vi inte hålla på med det. Utan för mig tror jag, det, och tror jag för alla ledare att hålla på med, att viktigt att du följer din, så att säga, tro på vad du gör. Och sen vad folk tycker om det, det är alltid synpunkter på det. Men jag hoppas ju att de om 30 år ska säga att yes, han tog Sverige till en medalj i ett slutspel. Det skulle inte vara fel.
Stort lycka till med det.
Tack.
Tack för att du ställde upp.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.